Maja Åström, kära loppmarknadsarkeologkollega, kolla vad jag har här.
Okej, Tom Jensson. Här har vi ett bastant tyskliknande sejdel. Jag tänker på Oktoberfest. Det är tjockt glas i alla fall och den är tung. Och här bredvid ett lite nätta rörglas med högt och smalt, lite pokalliknande. Och det är gjort liksom i tunnare glas. Och på så är en illustration tryckt. En slags muterad Musse Pigg-figur. Det måste vara Lasse Åberg.
Vågar du dig på att försöka åldersbestämma de här glasen?
Sejden har jag faktiskt ingen aning om, men 60-70-tal kanske, medan det där Lasse Åberg-glaset minns jag när folk fick i studentpresent. Så det måste vara 90-tal.
Jag har ingenting att gå på för en helt exakt datering, men det här fick mig att fundera lite på vad som har hänt med ölglasen de senaste decennierna.
Men vad menar du, att det finns en utveckling här?
Jag tänker Bierstauber, jag tänker tjeckisk pilsner, jag tänker 80-tal.
Det här är Jens Skrubbe. Alltså, han är ölbloggare.
Inte så vanligt förekommande nu för tiden.
Egentligen brinner han mest för belgiska ölsorter. Men han kan mycket annan öl- och kroghistoria också.
Så jag tycker alltså en kupa med på fot. Det absolut bästa glaset att använda generellt. Mm. Även om det då finns andra traditioner som säger annat.
När såg du senast en sejdel?
Alltså det var nog när jag var på ett genuint tjeckiskt ställe som serverar nästan enkom tjeckiskt. De har ju fortfarande sejdlar.
Ölsejden. Det här bastanta ölglaset brukar ses som en arketypisk tysk tingest. Och det stämmer väl till viss del. Själva formen har ärvts från de tidigare århundradenas ölstop av trä, tenn eller stengods. Och i Tyskland är keramiska ölmuggar med handtag fortfarande vanliga som souvenirer från bryggerier, krogar och festivaler.
Glassejden introducerades på Oktoberfest i München år 1892. Men måttenheten förblev densamma som förut. För i Bayern ska en sejdel, oavsett om den är gjord av glas eller stengods, rymma en mass. Ett mått som motsvarar ungefär en liter.
Men glassejdlar är också vanliga i till exempel Tjeckien. Och i Storbritannien, där dracks det öl länge i tennstop och senare keramikmuggar med handtag. Men i slutet av 20-talet så började muggarna konkurreras ut av 10-sidiga dryckeskannor av tjockt glas med kraftigt handtag på sidan. Och de rymde givetvis en pint, det vill säga 5,68 deciliter.
Framåt 1940-talet började även så kallade dimpled beer mugs dyka upp i samma storlek på de brittiska pubbarna. Och de ser ut som den typ av ölsejdlar som vi brukar hitta på loppisar i Sverige. Kort och knubbig, med välvd kant, ett rejält handtag och facetter i det tjocka glaset.
När och var glassejden först dök upp i Sverige är svårare att få klarhet i.
Där är gubbar.
Där har vi någon med sejden.
Vi bläddrar igenom böcker med gamla krog- och bryggerifoton och hittar några spridda ledtrådar.
Där är ett glas med fot, men där...
Ja, där sitter han och håller i en sejden.
Den har ett handtag i alla fall.
Så du säger inte nej till ett glas lättöl ibland?
Nej.
Det gör du rätt i.
Men något som blir tydligt när man bläddrar igenom decennier av ölreklam och läser gamla pressklipp är att ölsejden fick en boom i Sverige. Och det är någon gång slutet 60- och början 70-tal.
Och då var influensen främst brittisk. Eftersom många svenska krögare på den här tiden var mycket intresserade av att importera det engelska pubkonceptet. Och i Storbritannien var dimpled beer mugs vanliga vid den här tiden. Men när 80-talet kommer, då börjar ölsejden tappa mark. Ölkännaren Jens Skrubbe har teorier om hur det gick till.
Jag har mina aningar om att dels var det praktikaliteter. Sejden tog stor plats, den var skrymmande. När de här glasracken som blev mer och mer vanligt förekommande kommer, det vill säga att man hänger glas, då var det smidigare att hänga glas på fot. Det gick liksom inte att hänga upp de här sejdlarna. Mm. Men sen tror jag också att ökande kunskapen eller ökande nyfikenheten om nya produkter och allt vad det innebär också har gjort att vi drar oss till att komma så nära idealet som möjligt.
Under 80-talet når många nya mat- och dryckinfluenser i Sverige. Inte minst när det gäller ölet.
Fram till slutet på 80-talet, vågar jag nog påstå, så tittade ju svenska bryggerier men också svenskar på. Alltså då var det tysk öl som var det absolut finaste och möjligen tjeckiskt.
Kroglivet utvecklas till något mer kontinentalt. De tidigare så starka tyska och brittiska öldrickartraditionerna, de börjar tappa svensk mark.
Där på 90-talet, då ser vi ju framförallt de första belgiska ölen titta in i Sverige. De hade inte varit så vanligt förekommande innan på grund av alkoholstyrka och sådär. Och då kommer också den här ett annorlunda ölglas. Jag tror folk får upp ögonen för det.
För bryggerier har ölglasen länge fungerat som en form av marknadsföring. Ofta är ju bryggeriets eller ölmärkets logotyp tryckt på glaset. Men tittar man på belgiska ölsorter så finns där en tradition av att göra själva formen av glasen till en egen identitet. Nästan som ett tredimensionellt varumärke i sig. Och det här sättet att tänka började sprida sig.
Jens Skrubbe menar också att öltillverkarna har börjat snegla på vinkulturen och lånat lite av vinglasens elegans. Den gamla bastanta sejden blev utkonkurrerad. Hur retromysig den än kan framstå när den står och skräpar på loppisens hyllor.
Jävla motorcyklar.
Men jag tror också att mycket av influensen är det här med presentglas. Men det är också 80-90-talet. Presentglas var inne. Vad gör man? Hur många skålar kan man egentligen få? Hur många fat och så vidare?
Det här är Jessica Heidrich. Hon är en av landets mest framgångsrika bryggmästare.
Självklart måste ha ölglas också. Jag tycker det var genialiskt.
Egentligen är hon på gång att starta ett helt nytt bryggeri. Men vi vill fråga henne om hur ett riktigt bra ölglas borde vara utformat.
Det beror på helt på tillfälle och vad man egentligen vill ha det för. Men ska man ha det perfekta ölglaset för doft och smak, verkligen göra både bryggarens allt svett och all jobb, göra mesta av det hela, så är det ett pokalglas eller en kupa.
Varför är det så bra då?
Du behåller alla doftaromer i glaset. Så när du lyfter mot näsan så får du använda näsan också och får alla aromer.
Vilka glas borde man egentligen undvika att dricka öl ur?
Svenska standard storstarkglaset.
De finns ju överallt. Varför är de så dåliga då?
De gör ju ingenting för ölet. Det enda som de är till för egentligen är att de ska vara disktåliga, de ska vara staplingsbara, du ska kunna dricka en öl så snabbt som möjligt utan att du ska besväras av för mycket doft eller smak.
Mm. Vad tänker du på när du ser en sån här gammal bastant ölsejdel?
Blir av någon anledning lite varm i hjärtat, lite nostalgi. De är fantastiskt vackra och det är ju så mycket historia i de glasen. Men det är inget glas som jag vill dricka en öl ur.
Det sa alltså bryggmästaren Jessica Heidrich. Tommy, är det så att du egentligen ville att hon skulle säga att en gammeldags bastant glassejdel var rätt glas?
Mm, kanske. Men jag får väl göra som så att de här som jag köpt på loppisar får jag väl använda som blomvaser kanske. Det kanske ser lite dekadent och rustikt ut på samma gång.
Det här var allt från loppmarknadsarkeologerna den här gången. Vi som gjorde programmet heter Maja Åström, det är jag.
Och jag heter Tommy Jönsson. Vi hörs igen om en vecka. Om du inte kan bära er tills dess så finns alla våra tidigare program i appen Sveriges Radio Play.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio P1.